Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Eftersom vi firar helgona helgen så skulle jag vilja predika idag över texten vi lyssnade till igår från Johannes uppenbarelsebok kapitel 7, verserna 9 till och med 17. Så lyder de heliga orden. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: amen. Lovet och prisen, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen. En av de äldste frågade mig: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit? Jag svarade: min herre, du vet det. Då sa han till mig: dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Amen. Allhelgona helgen lider mot sitt slut. Och kanske har en del firat den som många har för vana. Kanske har några av er hunnit besöka en kyrkogård. Kanske har ni tänt ett ljus vid en grav. Och kanske har ni ägnat en stund i stillhet åt att tänka på de som har dött, gått ifrån oss. Traditionen med att tända ljus är ju på många sätt en fin tradition, även om vi kanske kan spåra den till en falsk lära i katolska kyrkan om att man kan be för dem som dött. Men ägnar vi den här helgen och ägnar vi den här stunden av andakt åt att tacka Gud för de gåvor han gett oss genom de som gått före, då kan det vara en god tradition. Helgon. Ja, ordet helgon, det är ett bibliskt uttryck. Vi ser att aposteln Paulus ofta skriver i sina brev att han riktar sig till helgonen. Han skriver till de heliga som bor i Efesos, till de heliga i Korint, och han skriver ofta om de heliga i Jerusalem. Så ordet helgon, det får vi ha kvar. Men låt oss fundera på vad det är. Vad är det att vara ett helgon? Många människor tänker sig att ett helgon, det är någon som är väldigt, väldigt speciell. Kanske någon som lever helt osjälviskt, som viger sitt liv till att hjälpa andra. Tänk om man åker iväg och behandlar människor som smittats av Ebola med fara för sitt eget liv, då kanske man är ett helgon. Tänk om man skänker alla sina pengar till de fattiga. Eller exemplet från Bibeln. Tänk om man ger bort sin kropp till att brännas. Märkligt exempel. Då kanske man är ett helgon. Är det någon som är extra snäll kanske? Och aldrig säger ett ont ord till någon. Inom katolska kyrkan så talar man om helgon. Och då är det någon som är död. Någon som har dött. Och har blivit kanoniserad, säger de. Alltså, den här personen har man nu i efterhand kunnat konstatera. Han eller hon var så jättegod. Jättehelig. Så att det är något helgon. Och nu känner vi att vi har bevis på att människor har botats i dennes namn. Och då kan den här personen upphöjas till ett helgon. Då kan vi be till den här personen, tänker katolikerna. Och det här helgonet skyddar oss. Man tänker sig att helgonet är en av de få som får komma in direkt i himmelen utan att plågas först i skärselden. Där har vi lite olika tankar om vad ett helgon är. Men vi vill som vanligt gå till Bibeln. Vad säger Bibeln? I första Korintierbrevets inledning så kan vi läsa att Paulus skriver: från Paulus till Guds församling i Korint, de som helgats i Kristus Jesus, de kallade och heliga. Och då förstår vi att det här brevet kan ju inte vara skrivet till döda människor, eller hur? Det är omöjligt. Det måste vara människor som lever, som Paulus riktar sig till. Han skriver också att de utgör Guds församling. Det är församlingen som är helgon. Det är inte några få i församlingen, de bästa och snällaste och godaste. De som alltid kommer på gudstjänst och de som ger mycket kollekt. Det är inte bara de, utan det är församlingen av de som tror, som har riktat sig till. De är helgon. Han talar om, i den här korta meningen, om varför de är helgon. De har helgats i Kristus Jesus. Att vara ett helgon, det är inte en process. Det är inte som ett träningsprogram som man sätter upp. Och så är målet långt borta i framtiden, innan jag dör ska bli ett helgon. Det här året ska jag jobba på att sluta tänka onda tankar om mina medmänniskor. Nästa år ska jag hitta på ett annat sätt. Det är inte vad det innebär att vara ett helgon. Utan det är Kristus som har helgat. Vi förstår att de här helgonen som Bibeln talar om, de är som du och jag. Människor med fel och brister. Människor med svagheter. Både synder, men också svaghet i tro. Tänk på vilka Paulus riktar sig till när han skriver: ni som helgats i Kristus Jesus. Hur var det i församlingen i Korint? Var det en mönsterförsamling där alla hade full koll på vad Bibelns ord lärde? Och där alla levde efter morallagen? Nej, tyvärr fanns det mycket problem i Korint. Både med synd i levandet, men också problem med läraren. De var inte perfekta där i Korint. De var som en vanlig församling. Vi kan konstatera, helgon, det är alla som tror på Jesus. Vårat bibelställe idag, det talar om hur helgonen har det på jorden. Här på jorden. Så här lyder texten: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de? Och varifrån har de kommit? Jag svarade: min herre, du vet det. Då sa han till mig: dessa är de som kommer ur den stora nöden. och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Vi ska stanna inför en av fraserna här. Dessa är de som kommer ur den stora nöden. Att vara ett helgon, hörni, det är att leva i en värld som är full av lidande. Man kunde ju tänka sig att helgonen skulle kunna få en rak motorväg rakt in i himlen utan problem och sorg. Men så är det inte. De har kommit ur den stora nöden. En del kanske har kommit ur ekonomisk nöd. När vi ser oss omkring i världen ser vi att många människor varje dag måste fundera: hur ska jag få tag i mat idag så att barnen får äta sig mätta? Hur ska jag göra för att få tag i rent vatten så att mina barn kan få dricka utan att få livshotande infektion? Även i Sverige finns det de som på grund av arbetslöshet och andra problem känner att de lever i ekonomisk nöd och som ber till Gud om att han ska hjälpa dem. Men det är inte säkert att de kommer att vinna på dem eller få det där jobbet de drömmer om. Men Bibeln säger att helgonen har kommit ur den stora nöden. Kanske kommer många av dem att få leva i ekonomisk nöd här. En del har problem med hälsan. Paulus hade problem med hälsan. Han talar om en törntagg i köttet. Och han säger att han har bett Gud om att bota honom. Och ändå får han fortsätta och kämpa med sitt hälsoproblem. Man kan ju tycka att Paulus säkert hade ett bra argument att lägga fram inför Gud. Snälla Gud, hela mig, gör mig frisk så att jag kan tjäna dig ännu bättre. Jag som har vikt mitt liv åt att predika evangelium, visst kan du väl bota mig? Men Paulus berättar att Gud har svarat honom och sagt: min nåd är nog för dig. Min förlåtelse är nog för dig. Kanske är det så för någon av er som sitter här idag att ni ber om att bli helade kroppsligt, att få hälsan tillbaka och bli friska. Men kanske är det så att ni får samma bönesvar som Paulus: min nåd är dig nog. Helgonen, de vandrar i det Bibeln kallar tåredalen. Och det är en känslomässig nöd för många människor. Vi märker det i våra relationer till andra, att det är komplicerat. Och vi ser på oss själva och tänker: jag hade ju bestämt mig för att inte bråka om det här. Jag hade ju bestämt mig för att inte tappa humöret. En del småbarnsföräldrar kanske känner igen sig. Och nu är jag här igen och har tappat humöret och är arg. En del av er kanske har relationer som ni inte ser hur ni ska kunna reparera. Hur kan jag återställa det jag har gjort? Vi ber till Gud om att han ska hjälpa oss. Men kanske får vi svaret: synden har sina konsekvenser. Det du har gjort, det måste du leva med. Min nåd är dig nog. Framförallt så kommer de här helgonen ur en andlig nöd. De har fått vara med om sin egen svaghet. De har tvivlat ibland. De har ibland känt: kyrkan kanske inte är någonting för mig. Gäller det verkligen mig, det som prästen står uppe och mal om söndag efter söndag? Har det verkligen något värde för mig? En del kanske anfäktas av tvivel. Visst tror jag på Gud, men kan jag lita på Bibeln? Det är så många som säger att Bibeln är en sagobok. Kan jag verkligen tro? Det är svårt. Många av de här helgonen har fått säga som mannen i Bibeln som vi träffar, som ropar: jag tror, men hjälp min otro. Hjälp min otro. Förlåt mig, Herre, för jag tvivlar. Ja, så är de som kommer ur den stora nöden. Men i vårt ställe står det också så här: dessa är de som har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Ni som var med här igår eftermiddag, ni fick höra om profeten Jesaja ord: om era synder än är blodstänkta, så ska de bli vita som snö. Om de är röda som scharlaken, så ska de bli rena som ull. Alltså, Gud har tvättat bort deras synder. Att vara ett helgon, hörni, det är att få sina synder bortskrubbade med Jesu blod. Visst är det en intressant bild som Bibeln målar upp? En del av er kanske kämpar med fläckborttagning där hemma. Och då vet ni att blodfläckar, det är svårt. Och det finns starka kemikalier, och man kan använda klorin om man kämpar på, men fläcken går inte bort. Den sitter kvar. Och så kan det kännas för oss människor ibland. Den här synden som jag har bakom mig, den går nog inte bort i tvätten. Den sitter nog kvar för hårt. Men Bibeln lovar att oavsett hur allvarlig den här fläcken är, oavsett hur blodröd den är, så kan Jesus tvätta bort den. Vi förstår av de här orden att vara ett helgon, det handlar inte om att själv prestera, att själv göra goda gärningar, att utmärka sig, att bli månadens kristen. Ja, det handlar inte om det. Det handlar inte om att klättra upp till himmelriket med noga uttänkt plan av goda gärningar. Det handlar om att bli tvättad ren av Jesu nåd. Ni kanske kommer ihåg Petrus där, strax innan Jesus instiftar nattvarden. Och ingen av lärjungarna vill utföra den här fottvätten på de andra. Alla är för stolta. Och så säger Jesus: då gör jag det. Och han faller på knä och säger att han vill tvätta Petrus fötter. Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter, säger Petrus. För han känner att det känns lite kyligt. Jesus svarade: om jag inte tvättar dig, har du ingen del i mig. Simon Petrus sade: Herre, inte bara mina fötter, utan också mina händer och mitt huvud. Så är det för oss också. Ska vi kunna bli rena från synden, då behövs det att Jesus tvättar oss rena. Så är det för helgonen här på jorden. Men vår text idag, den talar också om hur helgonen har det i himmelen. Ni kanske har hört om det ibland, att folk säger lite vanvördigt, lite hånfullt sådär: det verkar trist i himlen. Det verkar långtråkigt. Sitta på ett moln och spela harpa, kan det vara något kul? Och ibland säger de: det verkar ju som alla spännande, roliga människor ändå är i helvetet. Jag vet inte om ni har hört det någon gång. Helgonen i himlen, de beskrivs i våran text idag. Och där beskrivs att de tjänar Gud inför hans tro. Att vara i himlen, hörni, det är en gudstjänst. Det är en gudstjänst. Men det är inte som här. Gudstjänsterna här, även fast vi anstränger oss, de har ju alltid sina brister. Ibland så tycker församlingen kanske att predikan är lite träig och inte så spännande. Och ibland så tycker man att psalmerna var ju lite tråkiga. Det var inte någon riktig fart idag. Och ibland kan man känna att man själv inte är riktigt koncentrerad. Man sitter där och tänker på annat. Man oroar sig för jobbet eller familjen. Man lyssnar inte så mycket. Och när man går hem så tänker man, jag vet inte om jag blev så uppbyggd idag. Gudstjänsten i himlen, hörni, där finns det inga brister. Varken runt omkring oss eller hos oss själva. Där ska vi kunna lovprisa Gud som han förtjänar det. Inte med en tanke på hur det går i elitserien. Och en halv tanke på vad som sägs. Utan där tillber vi honom helhjärtat. Där finns det ingen synd. Idag när vi möter Gud i hans ord, då gör vi det ibland med ett styng av skuld i hjärtat. Lagen predikas och vi påminns om våra brister och fel. I himlen har vi ingen synd. Och därför kommer vi att kunna möta Gud som han vill att vi ska möta honom redan här. Utan skuld. Utan ångest. Utan rädsla. I himlen, hörni, där kommer inte att vara några tomma stolar. Vi nämnde det igår. Det är fantastiskt att vi är så många här idag. Man blir jätteglad när man ställer sig upp och tittar ut. Att alla ni ville komma hit idag för att lyssna till Guds ord. Men ni vet hur det är många söndagar. Så tänker man, vart är hon? Varför är inte han här? Det var någon match kanske. Någon jobbar. Någon annan är sjuk. Ytterligare någon tyckte att något annat var viktigare. Någon har försovit sig. Och så vidare och så vidare. I himlen kommer ingen att saknas. Gud kommer inte att titta ut över skaran och säga, jag saknar den och den. Varför har inte han kommit? Vart har hon tagit vägen? Alla de kallade är där. I himlen sägs det, så ska vi aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa oss. Till lammet som står mitt för tronen ska vara våran herde och leda oss till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från våra ögon. Har du tänkt på det? Att Bibelns beskrivning av himmelen handlar ganska mycket om hur det inte ska vara. Vi ska inte gråta. Vi ska inte känna smärta. Vi ska inte känna sorg. Den helige ande anstränger sig för att förklara det som inte riktigt går att förklara för oss. Men ni behöver inte oroa er för att det ska bli tråkigt. Ni behöver inte oroa er för att det är en psalm med 1000 verser och redan efter 2 verser tyckte ni att det var lite sådär. Fullständig lycka. Ni kommer inte att sakna någonting. Ni kommer inte att tänka, tänk om det hade varit så här istället. I himlen får vi lägga av vår egen svaghet. Och möta varandra så som Gud egentligen tänkte sig människan när han skapade dem. Som Adam och Eva. Så kommer vi att möta varandra. Det ser framåt. Amen. Låt oss be. Kära himmelska fader. Du vet att vi lever mitt i den stora nöden. Trots att vi har så mycket materiella gåvor. Du vet att det finns mycket som plågar oss här. Som oroar oss. Som bekymrar oss. Tack käre Gud. För att du i ditt ord har beskrivit målet för vår färd. Låt oss hålla blicken fäst vid målet när vi kämpar i våran vardag. Låt oss inte tyngas ner av problem. Utan glädjas åt de många goda gåvor som du har skänkt oss. Hjälp oss att värdesätta både de materiella välsignelser vi har, men framförallt de andliga. Hjälp oss att värdesätta din kyrka på jorden, vår församling, våra medkristna, våra föräldrar, våra barn och våra kristna vänner. Hjälp oss att bära varandra och hjälpa varandra när det är svårt. Och hjälp oss att komma ihåg att be till dig om kraft när vår egen håller på att ta slut. Hjälp oss att vara glada och redan här på jorden prisa ditt namn och tacka dig för din kärlek. Vi ber i din sons Jesu Kristi namn.